Det är domsöndagen idag i kyrkoåret. Det handlar om Kristus, konungen, och om Kristi återkomst. Vi påbörjade för 2 veckor sedan en liten miniserie över andra Petrusbrevet och vad Petrus skriver om Jesu återkomst. Och vi ska fortsätta med det idag. Vi ska studera tillsammans andra Petrusbrevets 3:e kapitel. Vers 1-13, och ni har fått texten utdelad i kyrkbänkarna och vi ska läsa den tillsammans. Den kommer upp här på väggen. Det är nu andra brevet jag skriver till er, mina kära. Och i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka er till klar insikt igen. Och för att minnas de heliga profeternas förutsägelser och vår Herres och frälsares bud som ni har hört genom era apostlar. Framförallt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden. Det bevaras till domens dag då det gudlösa skall förintas. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Herre, nu ber jag dig att du ska tala till oss genom ditt ord. Kom med din ande och gör detta levande och starkt och viktigt för oss. Amen. Några punkter utifrån andra Petrusbrevets 3:e kapitel. För det första, glöm inte bort att komma ihåg. Det är så Petrus börjar den här texten, eller hur? På engelska säger man lite fyndigt: Peter was a repeater. Han skriver nu andra brevet och det är påminnelser för att få er att minnas. Det är inga nya saker han skriver om. Det här är sånt som de som har kommit till tro förstås redan känner till, men som så lätt hamnar i bakgrunden, för hamnar i skuggan. Man lever inte utifrån det. Och så är det ju för oss, eller hur? Vi behöver ständigt återvända till det som är trons centrum. Därför att det är hela tiden en tendens att vi får ljus på någonting annat och så faller det i skugga. Det är därför som vi möts varje söndag. Det är därför som vi möts i hemgrupper. Det är därför som vi behöver varje dag läsa Guds ord och vända om till Herren. Och bli påminda och uppmuntrade. Det som Petrus påminner om, det är det som Bibeln handlar om. Jag tycker det är väldigt intressant att se hur tydlig Petrus är när han ska påminna, få dem att minnas om vad kristen tro handlar om. Då är det vi idag kallar för Bibeln som han hänvisar till. På biblisk grund. Han talar om de heliga profeternas förutsägelser. Det är Gamla testamentet. Vår Herres och frälsares bud, Jesu lära som vi har i evangelierna, som ni har hört genom era apostlar, de som har skrivit Nya testamentet. Vi vet alla att det finns röster som säger att varför ha så högt fokus på Bibeln? Varför var fokuserade på en text ifrån antiken. Och vi måste säga som Petrus, det är det här som visar oss trons centrum. Vi måste hela tiden tillbaka till det som Guds ord, Bibeln, talar om. Det är det som Petrus hänvisar den första generationen kristna till. Gamla testamentet, Jesu lära, apostlarnas undervisning. Och vi som är kristna, många generationer senare, behöver göra precis detsamma. Hålla fast vid den bibliska undervisningen. Nu är det en viss aspekt av den bibliska undervisningen som är kritiserad och som Petrus vill påminna alldeles speciellt om. Och det handlar om det kristna hoppet. Petrus skriver att i de sista dagarna så kommer det hånare som har själviska begär eller som utifrån själviska syften kritiserar ett grundelement i den kristna tron. De sista dagarna, om man studerar det uttrycket i Nya testamentet, det är inte sista veckan innan Jesu återkomst. Det står faktiskt för hela den tid som är mellan Jesu första ankomst och hans andra ankomst. Så vi lever nu i de sista dagarna, och det har den kristna kyrkan gjort sedan pingstdagen. Så det Petrus säger, det kommer hela tiden att finnas människor som hånar och kritiserar och försöker undergräva det ni tror på. Och i det här fallet så handlar det om Jesu återkomst, om det kristna hoppet, som Petrus säger kritiseras på två olika sätt. Människor säger, hur går det med Jesu återkomst? Ni säger att han har uppstått, att han är uppfaren till himmelen, att han ska komma tillbaka. Ja, men kom igen, inte kan ni mena det på allvar. Men ni ser ju generation efter generation, person efter person dör. Och redan när Petrus skriver det här finns det alltså människor som bara ett par decennier efter Jesu verksamhet säger, nej men nu har det gått för lång tid. Om han ska komma tillbaka borde det väl redan ha skett. Och sen har de en filosofisk kritik. De säger, ja men titta på den här världen. Inte kan ni tänka er att det ska finnas ett kosmiskt dramatiskt skeende som avslutar hela världshistorien. Allt är ju stabilt. Allt rullar på sin gilla gång. Allt är som det har varit sedan världens skapelse. Vad är det här för tankegång att Jesus ska komma på himmelens skyar och allt ska avbrytas i det ögonblicket? Inte kan vi tro på det. Titta på tillvarons stabilitet. Vad skulle kunna bryta den? Båda kritikpunkterna är rykande aktuella, eller hur? Jag hör dem från studenter idag. Det första argumentet har ju bara blivit ännu starkare. Tänk så många som har hunnit dö medan ni kristna har påstått att Jesus ska komma tillbaka. Någon gång får ni väl ge er. Han kommer inte. Och titta på världen. Räknar ni med att den här världen skulle plötsligt avstanna? Finns det något mer stabilt än universums liksom gilla gång här dag efter dag efter dag? Så, hur blir det med hans ankomst? Det där är bara religiös fernissa som ni håller på med. Jesus kommer inte tillbaka. Det är kritiken. Jesus kommer inte tillbaka. Sa man till den första generationens kristna, och man säger det till oss idag. Petrus tar tag i den här frågan och ger oss en utförlig argumentation för varför vi ska tro att Jesus faktiskt är på väg tillbaka till planeten jorden. Och vi ska se att Petrus har en mycket genomtänkt, utförlig argumentation med fyra mycket starka argument. Han argumenterar systematiskt och principiellt utifrån skapelsen, floden, Guds väsen och Jesu undervisning och besvarar den här kritiken. Och jag tycker det är fascinerande. Vi säger vi ofta så här. Jesu lärjungar, de var ju enkla fiskare. Och vi förväntar oss inte någon sorts genomtänkt argumentation för den kristna tron. Men så fel vi kan ha. Ens yrkesval säger ju ingenting om ens förmåga och begåvning, eller hur? Visst var de fiskare, men var Petrus en enkel man? Vad vi nu vill lägga i det. Ja, han var inte förmögen, det är ju helt klart. Han tillhör inte någon sorts elit. Men läs Petrus tal på pingstdagen inför flera tusen personer. Det är en lysande presentation av kristen tro. Läs Apostlagärningarna 10 inför den romerska officeren Cornelius. Det är en lysande argumentation för kristen tro. Petrus var inte en enkel man i den meningen. Senare i sitt liv har han ju också fått resa i romarriket. När han skriver det här är han i Rom, i imperiets huvudstad. Han har under flera decennier varit ledaren för den förföljda, hårt ansatta, kritiserade kristna rörelsen. Och han har inte låst in sig i någon kyrka. Han har suttit på barerna och kaféerna och pubbarna i Rom. Han har varit på gatorna och torget och pratat om Jesus. Och han har hört alla invändningar och han har besvarat dem hundratals gånger. Och han har efterhand förstås skärpt sina svar och tänkt igenom det. Och det vi möter nu är den mogne Petrus framställning av varför ska vi tro att Jesus kommer tillbaka. Intressant, det är hånare som har själviska begär för att hålla, kunna fortsätta leva för sig själv som kommer med den här kritiken. Och man, Petrus kunde ju ha sagt, behöver inte besvara vad de säger, de har ju felaktiga motiv. Men kom ihåg, vad är det Petrus säger i sitt första brev? Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Också de som gör det från falska motiv. Visa att det finns mening i den kristna tron. Okej, vad är det Paulus då, Petrus då säger? Låt oss titta på hans argument. Och följ gärna texten som ni har. Petrus börjar med att argumentera från skapelsen. De bortser från att världen en gång har blivit till. Det är hans första argument. Tillvaron är inte absolut stabil. Den har en gång gått från icke-existens till existens och blivit till. Stabiliteten som vi lever i nu är inte absolut. Världen har blivit till och kan därför avslutas. Det är Petrus argument. Tillvarons börjande stabilitet nu och dess framtida avslutning är fullständigt beroende av Guds ord. Om världen har blivit till så kan världen avslutas. Vad är problemet? Självklart förstår vi inte exakt hur världen blev till, lika lite som vi fullt ut förstår hur världen ska avslutas. Men det är inget problematiskt. Det är ju väldigt intressant i vår tid. Vi som vet lite mer än Petrus samtid om världens tillblivelse. Hur den till synes världen har blivit till ur ingenting om vi följer Big Bang-teorin. Att världen plötsligt uppstår. Det finns därför inget omöjligt i tanken att världen skulle avslutas. Petrus andra argument är floden. Visst är tillvaron väldigt stabil, men allt har inte varit detsamma ända sedan skapelsen. Gud har gripit in. Ibland i mindre sammanhang, ibland mycket dramatiskt så att det har påverkat alla människor som har levt vid den tidpunkten. Och Petrus refererar tillbaka till det vi kallar för floden. Den värld som då fanns, dränktes och gick under. Den mänsklighet som valde att vända ryggen åt Gud, med undantag av Noah och hans familj, gick under. Gud har agerat och kommer också att agera framöver i historien. Så på det sättet som vatten en gång avslutade den värld som då fanns, så ska den värld som nu finns också en dag avslutas när Jesus kommer tillbaka. Petrus slutsats så här långt är: de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden. De bevaras till domens dag då de gudlösa skall förintas. Men Petrus har flera argument. Han har bemött deras historiska och filosofiska argument. Men sen utmanar han oss att reflektera lite vidare kring tanken på Jesu återkomst. Hans tredje argument är ett argument från Guds väsen. Herren är inte sen att uppfylla sitt löfte. Men vi kan ju inte vara så naiva och barnsliga och tänka att vi ska förstå den eviges, den oändliges tidtabell. Så att vi kan avgöra att det har gått för lång tid och nu är Gud försenad och nu har Gud inte klarat att uppfylla sitt löfte. Inte är vi i den positionen att vi kan dra den slutsatsen. Vad vet vi om Guds planer? Han är ju i en annan position än vi. Och Petrus citerar hos psalm 90 att för Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Och vi måste ju ödmjuka oss och erkänna kanske Gud har planer vi inte förstår. Kanske han tänker saker om mänskligheten och om kosmos som vi inte har full koll på. Men som om vi visste de sakerna, vi skulle säga det är helt självklart att Herren inte har kommit ännu. Det är väldigt bra att han dröjer, om vi nu hade känt till de här sakerna. Och Petrus lyfter fram just en sån aspekt. Att Herren har speciella planer för speciella människor. Han älskar oss. Och han dröjer för vår skull. Det är inte för att han ignorerar oss eller har glömt bort oss som Herrens dag dröjer. Utan därför att Gud har goda planer. Vi känner inte till dem till fullo. Men de finns där. Och det är för vår skull. För goda syften för människorna som Herrens dag dröjer. Ett par verser efter vår text säger Petrus, han vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det här kan ju faktiskt vara riktat just till den som hånar den kristna tron. Ha, varför har inte Herren kommit? Ja, vad hade det inneburit för den personen om Herren hade kommit i förrgår? Det hade ju inte varit speciellt positivt. Alltså det som den personen efterfrågar, att Herren skulle ha kommit, hade ju varit en katastrof för honom eller henne som hånar Herren. Men det faktum att Herren dröjer ger ju just den personen ytterligare dagar att omvända sig från sitt själviska liv och vända om till Herren och ta emot honom och sen med glädje kunna vänta på att Herren ska komma tillbaka. Och det fjärde argumentet är att Petrus citerar sin mästare Jesus själv, han som har sagt att han ska komma tillbaka. Och han påminner om att Jesus själv sa att man kan inte räkna ut det. Man kan inte tänka ut när det är rimligt att Herren ska komma. När det är den rätta tiden. Så att man sen skulle kunna säga, nu är Herren försenad. För Herrens dag ska komma som en överraskning. Den ska komma som en tjuv. Och det finns ingen som i förväg kan säga, detta är dagen då Herren kommer. Jesus själv har varit väldigt tydlig. Vi ska inte försöka räkna ut det. Ingen vet dagen. Petrus citerar från Matteus 24. Där Jesus säger, håll er därför vakna. Alltså håll inte på att räkna, men var beredda. För ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom för att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda. Ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Det går inte när det gäller Herren att som en listig schackspelare kunna förutse motståndarens olika drag. Vi står inför en makt som är väldigare än vi och som alltid kommer att överlista oss. Man kan inte strida mot Herren. Den som börjar reflektera över det inser att så är det förstås. Du kan bara ödmjuka dig, böja dig och ta emot honom så du hamnar på hans sida. Vad är då det kristna hoppet? Man kritiserar själva tanken att det skulle finnas ett hopp och att Jesus skulle komma tillbaka. Petrus går vidare och beskriver vad det kristna hoppet är. Och vi får några av Nya Testamentets mycket dramatiska ord om vad Jesu återkomst ska innebära och vad hoppet innebär. Och låt oss titta på vad Petrus säger. Han säger först att det kristna hoppet är ett hopp om dom. Han talar om Herrens dag, om Guds dag. Det är begrepp som är laddade från Gamla testamentet och som handlar om domens dag. Om den dag då Gud inte längre har överseende med det onda. Då Gud inte längre låter världen och människorna gå sin egen väg, utan sätter ett absolut definitivt stopp. Herren kliver in i historien och ska döma all synd och all orättfärdighet. Elden är den dominerande metaforen i den här texten, bilden. Elden som ska bränna upp. Och det är ju en vanlig bild i Bibeln. Elden som renar. Elden som bränner bort slagg. Elden som visar vad som är bestående och vad som inte är hållbart. Det kommer en dag då allt ska prövas. Det här tycker inte vi softa västerlänningar om. Vi hukar oss för tanken på dom. Vi skulle föredra en Gud som aldrig grep in. Men vi behöver påminna oss om en Gud som aldrig dömer, en likgiltig Gud som inte gör skillnad på gott och ont, eller en ond Gud som bejakar det onda. En god Gud måste gripa in. En god Gud måste döma. En helig Gud måste någon gång dra en slutgiltig gräns. I Gamla testamentet så finns det passager där man jublar vid tanken på Guds dom, för det är befrielse från det onda. Det är upprättelse, det är rättfärdighetens återkomst, det är godhetens seger. Så det är ett hopp om dom. För det andra är det, och det kan låta märkligt, ett hopp om världens undergång. Det låter ju väldigt motsägelsefullt. Vem kan hoppas på att världen ska gå under? Det låter ju som om man var någon sorts masochist som bara liksom vill plåga och elände och lidande, men hoppas att saker och ting ska gå under. Hur ska vi förstå detta? För Petrus är det verkligen ett hopp om undergång. Himlarna ska försvinna med dån, himlakropparna upplösas, allt detta ska upplösas. Himlarna ska upplösas i eld och himlakropparna smälta i hetta. Det är ord som Jesus kan, eller liknande ord kan Jesus använda. Han kan säga så här att tecken, när han talar om sin återkomst, tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människorna ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Vad är detta? Själva poängen här är inte att världen ska gå under, utan att det är det onda och fallna och trasiga i världen som ska gå under. Världen sådan vi känner den nu kommer att förintas. Och det går ju förstås att förstå situationer där man verkligen längtar efter att en makt, ett rike ska gå under, om det är ett destruktivt, ödelagt rike. Där själva undergången är förutsättningen för att någonting nytt och fräscht och rent och helt ska kunna framgå. Om det gamla finns kvar så skulle det förpesta och förgifta det nya som man vill skapa. Det finns sådant som måste gå under. Frågan är förstås, hur bokstavligt ska vi förstå himlarna och himlakropparnas upplösning? Att himlens makter ska skakas. Vi behöver vara medvetna om att Bibeln på många ställen använder ett väldigt livfullt bildspråk. Att det finns litterära genrer som vi kallar för apokalyptik, där man använder ett sånt här mycket kraftfullt bildspråk. Vi läser ju på många ställen i Bibeln att träd klappar i händer och bergskedjor jublar. Då tänker vi inte att de faktiskt sjunger lovsång eller klappar i händerna. Vi förstår att det är ett dramatiskt språk för att säga att på något plan är hela kosmos involverad. Så jag skulle säga att vi behöver också ha en viss försiktighet när det gäller hur konkret ska vi förstå detta. Men att det är någonting väldigt radikalt som kommer att ske med Guds fallna skapelse, det är uppenbart. Notera igen att det är elden som är det som understryks. Det handlar om en rening av universum. Världens undergång kopplas sen för det tredje samman med världens förnyelse. Därför att i Bibeln är det inte bara så att den här fallna världen, världen som vi nu känner den, ska gå under. Utan Nya Testamentet är väldigt tydligt med att, för att citera Jesus, denna världen ska födas på nytt. Han talar om världens återfödelse i Matteus 19. Paulus talar om att hela skapelsen väntar efter sin befrielse. Och att hela skapelsen ska få framgå i samma härlighet som Guds barn får när de förhärligas. Och den härligheten är ju frihet från synd och död och djävul. Så ska hela skapelsen befrias från synd och död och djävul. Och Petrus talar väldigt intressant om denna förnyelse av världen. Det kristna hoppet är inte ett platonskt hopp om en andlig himmel. Så att den här världen ska gå under och så ska Guds folk tas till en andlig himmel. Om vi dör innan Kristus kommer tillbaka, då kommer vi till himlen där Kristus är på faderns högra sida. Men det är inte det yttersta kristna hoppet. Utan det är att Jesus ska komma tillbaka. Att alla döda ska uppstå kroppsligen och att en ny värld ska framgå. Och det är intressant att se hur Petrus argumenterar här. Han talar om en ny himmel och en ny jord. Som faktiskt Bibeln talar om på många ställen. Gamla testamentet gör det i Jesaja bok. Vi hörde från Uppenbarelseboken i episteltexten att Johannes ser en ny himmel och en ny jord. Och så ska Guds folk bo på den nya jorden. Och det är en jord där rättfärdighet bor. Problemet är förstås inte den här skapelsen som sådan. Eller jorden eller materien. Utan det är synden och djävulen som har invaderat världen och ödelagt den och lagt den under tomhetens välde. Och det är detta som ska förintas. Och så ska en ny värld födas. Så ska skapelsen befrias och upprättas. Titta hur Petrus skriver om en förnyad jord. Han talar om den värld som fanns före floden och talar om att den världen gick under. På samma sätt ska den här världen gå under. Men den världen gick ju inte under i fysisk bokstavlig mening. Den rensades från synd genom att mänskligheten gick under. Men det var ju samma värld efter floden som före. Det Petrus talar om som ska förintas, det är de gudlösa och himlarna och himlakropparna, men faktiskt inte jorden. Ni som har biblar med notförteckning, ni kan upptäcka en mycket intressant sak. I vers 10 så säger den äldsta, bästa grundtexten, säger inte att jorden ska förgås, utan att det som finns på jorden ska ligga i öppen dag eller ska finnas. Så det är faktiskt en intressant översättningsfråga som påverkar ganska mycket hur vi förstår den här texten. Och jag tror att den riktiga översättningen är det som finns i det äldsta manuskriptet. Att jorden och allt som människan gjort ska ligga i öppen dag och prövas av Gud. För det är själva grundtanken i hela kapitlet här. Och så slutar ju Petrus utläggning med att vi väntar efter hans löfte på en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Petrus använder ordet kainos som betyder ny, men i betydelsen förnyad. Han använder inte ordet neos på grekiska som betyder helt ny. Helt ny till sitt ursprung. Så det vi som kristna väntar på, det är att allt det onda och trasiga ska förintas i Guds dom, men att Gud ska förnya och nyskapa den här världen. Som Martin Luther säger, himmel och jord förgår inte till sin substans utan till sin fördärvade gestalt. det här är ett fantastiskt hopp. Tillvaron rinner inte ut i ingenting. Tillvaron slutar inte i tomhet. Herren kommer tillbaka. Vi vet inte om det är i vår livstid, eller om det är decennier eller sekler längre fram. Vi kan inte avläsa Guds tankar. Men det kommer en dag då du och jag som nu kan få ögonkontakt här. Det kommer en dag då du och jag kan få ögonkontakt och så samtidigt se Jesus Kristus i ögonen. Därför att han har kommit tillbaka. Därför att han har kommit på himmelens skyar för att döma världen och för att nyskapa världen och för att i fullhet upprätta sitt rike. Det finns ingenting viktigare för oss än att börja leva vårt liv i ljuset av den framtiden. Vi kommer att vara där en dag, var och en av oss. Om du inte har tagit emot Herren, så är det idag du ska ta emot Herren. Så att du är beredd när han kliver in i historien. Och för oss som känner Herren, så slutar Petrus med att säga: förlora inte fotfästet. Därför att det är det som vi så lätt gör, eller hur? Vi vet det här. Egentligen vet vi det här. Och så är det andra saker i våra liv som tar över. Och så börjar vi förlora fotfästet. Och därför är den här gudstjänsten, det är en kallelse till oss att rikta om vårt liv. Att inte tappa fotfästet, utan ta ut en stark och tydlig riktning i ljuset av att Jesus kommer tillbaka. Att inte bara glida av åt sidan och förlora fotfästet, utan ta den andra inriktningen. Att växa till i nåd och kunskap om honom som är på väg tillbaka och som en dag kliver in i historien. Och den dagen kan vi titta på varandra och tänka på: det här pratade vi om 21 november 2010 i Betlehemkyrkan. Och det var på riktigt. Det är absolut sant. Det är det mest avgörande och dramatiska i varje människas liv. Att en dag står vi inför Herren. Amen. Vi står upp och vi bekänner tillsammans vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt.